Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Nu kör vi. Vi har läst tidningen.
Ja. Många tidningar.
Det lät lite som jag säger att det är första gången. Jag har läst en tidning. Du vet inte det jag menar.
Nej.
Men och vi har läst i Mikaela Blomqvist i GP, va? Eller hur?
Precis. En artikel som hette "Det finns inget autistiskt skrivande". Och där hon tar upp Valand litterär gestaltning,
ja,
som har startat en kurs,
ja,
där
precis,
personer som identifierar sig som autister mer eller mindre då kan gå i den kursen som heter autistiskt skrivande och läsande.
Mm.
Och en kurs för dig som identifierar dig på autismspektrat.
Ja, just det.
Kursen ges inom ramen för forskningsprojektet Autistiskt skrivande, att återta ett modersmål. Avslutad kurs berättigar till kursintyg men inte till studiemedels, men är inte studiemedelsberättigad och ger inte högskolepoäng.
Nej, men då får man en lapp att
du har gått den här kursen.
Jag har lärt mig autistiskt skrivande.
Mm.
Ja, men det var väl käckt att staten lägger 5 miljoner på det här. Det finns väl ingen som tycker det här var dåligt?
Nej,
eller jo.
Blomqvist,
ja,
blev ju lite,
ja.
Och hon är, blir ju, för hon tänker ju att ska en konstnärlig fakultet som den här ägna sig åt där,
ja,
att bedriva forskning, och jag tänker forskning inom citationstecken nästan när jag hör det, ska de ägna sig åt forskning på psykiatriska diagnoser,
ja, just det,
som hon tänker att autism är en psykiatrisk
diagnos. Det tillhör diagnos. Inte riktigt konstutbildningens område kanske?
Nej, kanske inte. Nej. Att de tar sig vatten över huvudet,
mm,
så tror jag att hon skulle se det. Och så är det liksom hon... ja, just det. Autistiskt skrivande i neuromixade rum. Mm. Det skulle man då lära, ja, sig då.
Och det kommer ju såklart från det amerikanska neurodiversity då, som är
ja,
en rörelse.
Då kommer man ju till exakt, för det har de ju också inskrivet då. Det, liksom, vilka har det här skrivandet politiska, etiska och filosofiska konsekvenser av ett neurodiversitetsperspektiv?
Ja, just det.
Och det här neurodiversity var ju, myntades 98 läste jag på, mm, av en sociolog som hette Judy Singer.
Ja, just det.
Hon betraktar sig själv som att hon ligger på autismspektrat eller någonting, ja, liknande. Då, va?
Man försöker också i den här rörelsen, och du kan kasta in vad som helst, så har de en sån här rörelse.
Ja,
så det kan vara så här, det är inget konstigt att vara jättetjock, för nu är man, ja, nyttig och är tjock, ja, eller smal, eller det är inget konstigt att
då är det fett pride rörelsen, ja,
så du kan liksom, det finns en färdig mall, och så, ja, kastar du in vad som helst där,
ja,
och så blir det ungefär samma argument, ja, och ja, men det ska ju visa sig att det är ju inte riktigt samma sak att kasta in vad som helst.
Nej, det är ju inte det.
Nej. För att autism då, som är, det beror på vem du frågar, men jag kollade forskningen.
Mm.
Och forskningen säger att det är mellan typ 60-70 till 95% ärftligt liksom.
Mm.
Det är supergenetisk avvikelse.
Mm.
Och då börjar man ju kanske, åtminstone jag, ifrågasätta då, men är det, vänta här nu liksom. Det är inte, det är ju något.
Det är ju någonting som är på riktigt,
ja,
då,
precis,
och som är ärftligt. Hon skriver här, Blomqvist då i GP, att autism är en psykiatrisk diagnos och inte något man identifierar sig som, verkat ha gått högskolan Valand förbi.
Mm.
Men jag tänker nästan att det inte behöver vara så, för högskolan Valand har ju den här en helt annan syn på autism, eller de har ju autism, de har ju en syn på autism och vad det är utifrån en aktivistisk, den här neurodiversitetsperspektivet, och då är det ju någonting som man kan identifiera sig som, man kan vara lite autism, och det hänger inte så mycket ihop med själva det som...
Precis, jag har ett quote här, Andreas, som är precis det du snackar om,
mm,
och då är det hens Hens et al. Som har skrivit om etik inom autism och autismforskning. Och då citerar hon Järsma och Velin. Och då så står det så här. Some think that autism should follow the same sociological path to acceptance as homosexuality. Once considered a blameworthy misbehavior, its characterization as a disease was already viewed as progress, while it is now widely accepted as a statistical difference whose value is neutral. Så att då likställer man, och här tycker jag att homosexuella ska också dra öronen åt sig lite och bli lite sura här, för att det finns många, inklusive kanske de här på Valand, som tycker att det här är samma sak som om man är homosexuell.
Ja, det är
att det
en
finns
identitet.
En homosexuell identitet och sådär. Ja.
Det är inte medfött nödvändigtvis, att man identifierar sig som olika. Ja. Man kan vara också kanske då varken man eller kvinna till exempel.
Ja, men då är deras argument att homosexualitet anses inte längre vara en sjukdom. Mm. Och då kan vi ta bort andra grejer också. Mm. Men det finns ju en ganska stor skillnad där. För att homosexualitet är ju inte relaterat till att man inte klarar sig själv eller att man inte kan prata. Mm. Det är autism liksom. Så det blir väldigt osmakligt.
Precis, det är ju här det krockar mellan då mellan Blomqvist och en av lärarna på Valand som heter Hjort i efternamn. Men för Blomqvist refererar till en gammal text som hon skrev vad fan heter det nu? Elisabeth Hjort. Mm. Och Elisabeth Hjort klagar på i den texten, en gammal text i, tror jag det var DN, så skriver hon att liksom, ja nej, men det är så obehagligt det här med begrepp som högfungerande och heter det lågfungerande, högfunktionell, lågfunktionell, autism. För hon menar på att det är liksom, men att det är dumt att ha den, då blir det någon slags maktkonstig grej.
De är ju generellt de här personerna som håller på med sån här aktivism. Mm. De är ofta allergiska mot exakthet. Mm. Alltså de vill ju ha väldigt flytande gränser till allting.
Ja, precis. Ja. Så hon gjort upplever det som obehagligt. Och, liksom, men Blomqvist ser ju det här som en ganska uppenbar, viktig sak att ha en diskussion mellan. För autism är ju då, om vi talar på det riktiga sättet, autism, så är det ju, man kan ju vara nästan sitta och vara fruktansvärt handikappad. Mm,
jag
man
tror
har
en tredjedel med autism är så handikappade.
Ja.
Att de behöver stöd resten av sitt liv.
Ja, och då varken läser man eller skriver man, utan då är man inte där helt enkelt.
Man är inte i diktens värld.
Man är inte i diktens värld.
Nej, är man inte.
Och så, men sedan så är man högfungerande, då innebär det ofta att man har kanske en normal intelligens till lite över normal intelligens. Och kanske mycket högre intelligens i vissa fall. Då.
Jag träffade en träffade en autistisk person bara för några dagar sedan.
Okay.
Och han har en egen lägenhet, men det är ett sånt, han får hjälp liksom. Ah. Det är typ som gruppboende fast det är en egen lägenhet.
Okay.
Och han får hjälp av sina föräldrar med typ allt. Mm. Och han pratar väldigt konstigt, han står konstigt, han går konstigt. Mm. Liksom... Det är ju uppenbart att inte han är liksom... Det är ingen jävla identitet. Jag blir nästan irriterad på de här. Men det är liksom ingen jävla identitet. Liksom.
Nej.
Utan det är handikappande på väldigt många sätt.
Ja.
För att liksom... Han förstår sig inte på andra personer. Nästan alls.
Mm.
Och har ju... kan inte leva ett normalt liv. Man kan prata, gå och stå och knyta skosnörerna.
Mm.
Så det är ju en stor del av det här spektrat. De här personerna.
Mm.
Liksom.
Mm.
Han sitter ju inte bara och slår huvudet i en vägg och gapar och skriker. Liksom.
Nej.
Och han är inte våldsam och såna här saker. Men det är fortfarande... han kommer inte vara på den här valande utbildningen. Liksom. Det är en vansinnig idé.
Ja.
Och han kanske man skulle kalla högfungerande.
Nej, men skulle man göra det utifrån när man behöver så mycket hjälp som han...
Ja, fast jag menar han klarar ju det mesta själv.
Ja.
Han behöver lite stöd bara.
Ja.
Det mesta klarar han ju.
Ja.
Han är askonstig utifrån oss då, mer neurotypiska personer, men jag menar... Ja, så jag ville bara ta in det, att man får inte glömma det heller, att det är dem då.
Nej, men det gör ju henne asirriterad, att Hjort inte förstår, kan förstå att den distinktionen mellan högfungerande och lågfungerande är liksom ganska praktisk och vettig sak. Men återigen då, vad får ett sånt här projekt, vad gör det här för den humanistiska forskningens ställning? Och problemet när Hjort och company anammar på något sätt det här autismbegreppet på det sättet de gör, så utan att ha psykologisk kompetens.
Nej, precis.
Så framstår ju de som charlataner, om jag ska vara helt ärlig. Och då framstår ju också den humanistiska forskningen då inom citationstecken som fullständigt pseudointellektuell. Ja. Och det kan ju vara ett problem. Det är väl så jag tänker att Blomqvist resonerar.
Jag tror att det finns också en väldigt stor skillnad där. För att nu har jag läst på lite, för att jag kan inte så mycket om autism.
Nej.
Men jag vill inte vara dum i huvudet. Jag har bildat mig de senaste dagarna. Och då tänkte jag så här. Undra om de här Jonna Bornemark och de här andra personerna som håller på med neurodiversity och sånt. Har de läst på någonting? Det jag blev väldigt osäker på, det tror jag inte de har gjort. Det vet ju inte jag, men det tror jag inte. Och det finns en väldigt stor skillnad, för att om, som den här artikeln som jag läste som heter Autism and Ethics, väldigt bra. Där väger man ju in olika sidor. Där får ju de här neurodiversity-argumentet får ju vara med. Och andra grejer får vara med. Allt, det är en review liksom. Så man väger de här olika, beskriver de här olika sakerna. Men jag tror inte att den här tjänsten återbetalas ifrån humaniora. Jag tror inte de väger in, för de är politiska aktivister. Där är istället allting som är tekniskt är fienden. All mätning är fienden. Det är onda gubbar ifrån väst i vita rockar som vill trycka ner folk. Det är det det är.
Ja. Och Blomqvist är ju den här onda... psykologitanten som har en föråldrad syn på autism.
Som förmodligen med största sannolikhet kan mycket mer än de här andra damerna om autism.
Ja.
Mycket mer.
Ja.
Hon kan nog mer än alla mycket dem tillsammans, gånger 15 skulle jag gissa på. Och då har de mage att säga att hon har en förlegad syn på autism. De skrev ju det i en artikel.
Ja.
Den här förlegade synen då. Och de besvarar ju inte hennes argumentation.
Nej, utan det är ju liksom...
Men jag vill ge Blomqvist lite kritik där. För att hon skriver en väldigt vettig, bra argumentation. Och man tänker liksom att, ja men det här är bra. Men som jag gärna beskriver det, hon tog på sig boxhandskarna och så visade det sig att det var en tennismatch liksom.
Ja.
Och för att de här knäppa teorierna, allting bygger på typ Foucault.
Ja, i princip. I grunden.
Ja. Och då är det ingen idé att komma med sakliga argument till den här gruppen. Men å andra sidan så är det ju bra, för då exponerar ju hon för oss andra hur knäppa de är då.
Ja, visst.
Så att på så sätt är det ju bra. Men de kommer ju aldrig besvara på det här.
Nej, precis. Det var som jag tänkte här. Blomqvist vill ju tala om den psykiatriska diagnosen autism på något sätt. Det är ju det hon kan och instuderar i. Men vad de egentligen sysslar med är ju att de faktiskt ser autism inom citationstecken, och att det är ett kulturellt syndrom eller nästan en kultursjukdom.
Det är ju bara rent av falskt. När det kommer till det... Vi kan tala om två olika saker här. När det kommer till faktisk autism så är detta fullständigt falskt.
Mm.
Det är...
Det är ingen kultursjukdom.
Nej, det är det inte. Det verkar som att om du har vissa gener, då påverkar det ditt nervsystem globalt. Så du får en annorlunda och ofta begränsad perception. Mm. Och detta gör att du blir väldigt annorlunda och ofta handikappad. Mm. Det är det det är.
Mm.
Ja, det är det riktiga. Det är det som är faktiskt autism.
Ja, det är
men det de pratar om.
De talar
det är en idé om vad det är.
Ja, de själv diagnostiserar sig själva och tycker att de är autister eventuellt då. Och då den autismen hänger ihop med en identitet och en aktivistisk rörelse och ett sammanhang. Så då är det ju som elallergi eller hysteri eller könsdysfori.
De tror nog inte på gener och arv och sånt heller. Men, tror jag.
Nej.
Och det är en grej där som är ganska hemsk. För att tidigare i autismens historia så tror jag man skyllde på så kallade kylskåpsmödrar.
Ja, precis.
Och det innebar då att man skyllde på mammorna när de fick autistiska barn. Att de har betett sig på ett alldeles för kallt sätt gentemot barnen. Och när man har den, det här känner de säkert inte heller till. Men när man har den historien, när man bara skyllde på mammorna.
Mm.
Då blev ju det väldigt viktigt för många. När man förstod att det här är inte mammas fel. Det här är kanske mer nature än nurture.
Mm.
Det var väldigt viktigt för att det är jävligt taskigt att skylla handikappade barn på modern. Liksom. Det är historien. Nu kommer de att försöka vända det här igen. Liksom. För att i deras värld, med det som är då pseudoautism eller vad vi ska kalla det.
Mm.
Då plötsligt är ju kanske en sån sak möjlig igen då.
Mm.
Ska vi ha kylskåpsmödrar igen då liksom?
Ja, det är alltså som att backa bandet.
Precis, det är så jävla irriterande.
Det var ju flera artiklar som vi har läst här. Dels Selma Brodrej etc. skrev en grej om liksom, det här behövs ju inte liksom, för det, böckerna och litteraturen, där finns ju redan autistiska tankegångar och bla bla. Och jag kan ge henne rätt i det. Men då fick hon en replik av en av lärarna här på Valand.
Just det.
Och hon heter Anna Nygren, ja.
Mm.
Men i Anna Nygrens svar så kom ju det liksom, så bekräftade ju det vi säger, att de ser det verkligen som för Anna Nygren beskriver det som det här autistiskt skrivande och så, det är någonting som har funnits tidigare och vi har inte bara hittat på det själva, utan det är en rörelse som drivs av ett kritiskt ifrågasättande av den neurotypiska normen. Har de hittat på en grej? Men ännu mer av ett begär efter alternativ. Begär efter de litterära möjligheter som autismens hypersensitivitet och monotropism, tunnelseende i princip, kan innebära. Och sedan säger hon här, det här är ju oerhört intressant då. Det kan sägas att autism är en diagnos som är bunden till just den här tiden, liksom hysteri eller dylikt. Jag vill säga, men är det i så fall så fel? Liksom, för henne har det autismdiagnosen hjälpt henne etc. Och sedan skriver hon, i en aktivistisk kontext blir det autistiska inte en patologisering utan en emancipatorisk etikett.
Ja.
Så det är liksom, de är ju inte intresserade av mer psykiatriska.
Nej.
I det autismbegreppet.
Men det är också, om jag ska använda hennes terminologi, en väldigt neurotypisk tolkning av det. Eftersom att de flesta autistiska personer aldrig ens skulle bry sig huruvida de har en patologisk identitet kring autism. Alltså, det finns ingen mottagare för det här. Autistiska personer har inte det. Det är liksom inte
pseudoautistiska personer kanske
bryr sig mycket om vad andra tycker, jag.
Ja, precis.
Men det gör inte. Nej. Våran kompis, som jag inte behöver nämna vid namn, men han är klinisk psykolog. Och han hade mejlat den kända autistiska kvinnan Temple Grandin. Och han mejlade henne för han hade lite frågor. För hon har ju skrivit om sin egen autism.
Ja.
Så tänkte han liksom, ja men då ska jag fråga henne om det här. Så han skickade iväg ett mejl. Då fick han bara ett svar, bara jag har inte tid med dig. På ett typiskt autistiskt vis.
Ja.
För hon bryr sig inte.
Ja.
Liksom. Och det är det här som...
Hon vill inte vara elak. Nej. Eller så, men hon är bara inte där i den...
Hon bryr sig inte. Hon är helt ärlig. Hon bryr sig inte. Hon har inte tid. Men jag tänkte på det för att jag och Andreas gav oss själva en läxa och försöka tänka på vad autistisk text är.
Mm.
Och då läste jag Temple Grandin. Och Temple Grandin skriver ju genuint autistisk text. Mm. För att hon är autistisk. Mm. Och hon skriver alltså om hur boskap rör sig i byggnader innan slakt och såna här saker. Mm. Det är fullkomligt teknisk text som inte har någonting mellan raderna. Eller det finns ingen tolkning i det liksom. Det finns ingenting mellan raderna.
Förstår hon vad en metafor är?
Jag tror att hon undviker metaforer. Ja. Men hon förstår nog vad det är.
Ja, det ja.
Men, och då tänkte jag, vad hade jag, om jag försöker göra en autistisk text, en pseudoautistisk text, så skulle det kunna vara så här. Jag har en liten dikt här nu, kan vi kalla det. Så här, jag gillar fläktar. En gång när jag såg min mamma, då tänkte jag att hon kanske kan ge mig en fläkt. Och en gång på jul så trodde jag, då fick jag en fläkt. Och en gång när jag åkte bil så såg jag vindkraftverk, och det är inte en fläkt. Andra saker andra saker som inte är en fläkt är propellrar på ett plan, är inte en fläkt. Jag önskar att jag hade fler fläktar hemma. Alltså, är du med? Och jag skojar lite nu, det gör jag ju. Men det är det här liksom. Ja, det är det här som...
Och det är det här de ska studera då på Valand?
Nej, det är det de inte kommer göra. Det här är, vi kan stryka, egentligen handlar inte detta om autism överhuvudtaget.
Nej, det gör ju.
Nej, de är aktivister och de vill göra... De skriver inte det rakt ut, för det vågar de inte. Men om man läser Foucault och läser teorierna som de baserar det här på. De vill göra sönder det... De vill göra sönder väst. Nu uttrycker jag mig lite, men det är typ det de vill göra. Ja, och alla olika... Ja, men det är ju det. Jag tänker till exempel, vad heter han? Douglas Murray beskriver ju detta. Ah, och det är ju ändå, det är drastiskt, men det är det de vill. Och då är varje liten del, varje liten institution, som till exempel psykologin och vad man använder för termer där, eller sjukdomar, eller alla sådana här saker, vill man liksom angripa på samma sätt.
Ja, man vill fucka upp institutionerna och bryta mot normer. Det är även när Anna Nygren skriver, ja, men man ska bryta gränserna, öppna gränserna,
Så säger de alltid liksom att det är så himla... De kallar ju Michaela Blomqvists syn för en föråldrad syn på autism. Och de tycker så himla mycket. Men det som är problemet, och det beskriver en... Det beskriver, jag ska se vad de heter, från Lancet faktiskt, en review om autism spectrum disorder från 2018. Det är en ganska aktuell, fin medicinsk tidskrift. Och i den så skriver de också om det här då, liksom att these movements generally emphasize respect for neurodiversity, strength, such as attention to detail. Så istället, som den här pseudodikten som jag läste upp. Det kan ju vara ett problem om man bara tänker på fläktar. Så tänker man. Ja, men då vill de här neurodiversity-rörelsen, då vill de säga, ja, men fan, vilken styrka det är att han kan fokusera så länge på fläktar. Vad bra liksom. Det är en styrka istället, säger man då. Och det är det ju oftast inte, tyvärr. Men det är ett sätt att tala om det. Liksom. Hans fläktfascination då i det här fallet är inte så bra. Och sen så beskriver han också, by contrast, parents of less able people with ASD, autism spectrum disorder, have expressed concern that the predominant media focus on the most intelligent individuals with ASD and the argument to consider ASD as an aspect of neurodiversity downplays the impairment of those children and adults with the greatest needs and diminishes the importance of their voices also being heard. Mm-hmm. Så där är motargumentet då, att när man håller på med det som de håller på med på Valand, då trycker man ner rösten för dem som aldrig kommer skriva hela sitt liv, som aldrig kommer prata hela sitt liv, som är fullkomligt beroende av sina föräldrar och vården. Plötsligt så liksom är ju inte de, de är ju inte representerade på Valand. För de håller inte på med text eller språk.
Men det är ju inte många som är representerade på Valand överhuvudtaget.
Nej, men jag tänker mer i det verket, i deras
men,
teori.
Men vad tänker du? I deras teori. Men det är ju deras teori verkar ju vara väldigt mycket en fantasi om makt, om maktförhållanden. Som är uppfattade jag det som, vi har ju varit inne på det tidigare, jag uppfattar ju den som paranoid liksom.
Mm.
Och att den inte ger så jävla mycket. Det kommer de in i på deras svar till den här Blomqvist. Så, för de skriver ett gemensamt svar till henne i Aftonbladet sen. Och då är det egentligen inte, citat, det är egentligen inte konstigt att just läkare, psykologer och psykoterapeuter betraktas med viss misstänksamhet inom autism rights-rörelserna. Historiskt är det de som i vetenskapens namn avhumaniserat autister, behandlat autister genom bestraffning och våld, i vissa fall till den grad att de ansett att autisternas liv inte är värda att leva.
Nej, och det här blir ju komiskt då, för att till exempel aggressivitet.
Mm.
Ungefär en fjärdedel av autistiska personer är väldigt aggressiva.
Mm.
Ja. Så för att skydda omgivningen och sig själva så kanske de, du vet, får ha en hjälm.
Mm.
Och typ personalen brottas med de här personerna varje dag.
Mm.
För att de är aggressiva. För att en fjärdedel är det inom den här problematiken. Jag säger bara liksom, ja, då får man ibland hålla fast dem och ha värderade rum och liksom, ja, det får man. Jag förstår liksom inte hur deras...
Nej, men det är ju avhumanisera dem.
Ja, men det är ju så jävla dumt. Det är ju, okej, men då ska man liksom så här bara, nej, men han kan inte ha den här avhumaniserande hjälmen på sig. Så ska han... Då får han spräcka skallen istället.
Nej, men det,
vad är det? Jag det försöker ofta, koppla det till verkligheten.
Nej, men ofta så, om vi tänker oss en klinik historiskt. Så ja. Någon brukar våld mot dig själv som kanske en autist gör då. Mm. Liksom, att de själva är våldsamma. Då måste man ju agera också våldsamt mot sådana personer. Brotta ner dem kanske. Se till att de inte kan skada en. Och det kan ju vara ganska våldsamt ibland. Så liksom.
Ja, precis.
Eller förstår du? Ja, det liksom,
men det är därför det blir så...
Det blir lite grova tag. Det är liksom verkligheten som kommer in här. Det är inte pseudoautismen.
Men verkligheten får inte lov att knacka på dörrarna här. Och det märker man, för när Mikaela Blomqvist kommer med lite verklighet.
Mm.
Då besvarar man inte verkligheten. Man säger bara att men det är en förlegad syn. Liksom.
Mm.
Och det är ju ett jävla von Oben-perspektiv också. Varför skulle hon ha en förlegad syn?
Mm.
Vad tar du dig rätt? Du tar dig rätt till att tycka andra har en förlegad syn.
Mm.
Det är liksom bara, ja, själv så har ju du den mest moderna synen. Som typ är någonting som Foucault kluddar ner 1965.
Eller liksom... Autism rights-rörelsen är så jävla... Det är det fräschaste och nyaste.
Ja, precis. Det är det allra fräschaste och nyaste. Ja. Och det, är ofta...
det bygger ju på väldigt mycket forskning.
Ja.
Och det är... Jätteviktig forskning där.
Och det är ofta en sån grej att när man vet att någon är ute och cyklar, då är det ofta när de... När man har den känslan av att man är liksom ja, men vad ska man säga, jag tänker på typ så här röda khmererna eller någonting. Röda khmererna är ju övertygade om att de har de nyaste och smartaste och mest moderna idéerna.
Mm.
Och det finns ingen ödmjukhet i det.
Nej.
Eller hur?
Nej. Det är virrigt, är det. Det är virrigt. Men det, å andra sidan, när jag läser det, de nämner ju, det är klart att autister och överhuvudtaget personer som har haft varit handikappade, CP-skadade och sådär historiskt i Europas historia, så har de ju inte behandlats astrevligt alltid. De tar upp i artikeln här just hög och hur man började tänka om hög och lågfungerande autister och... Det var ju Asperger som myntade det, Hans Asperger som myntade det uttalet i 30-talets Tyskland. Han delade upp de olika autisterna då, autistiska patienter i högfungerande små professorer som han kallade dem.
Mm.
Och de tog han väldigt bra hand om, men de som var lågfungerande skickade han till lågfungerande patienter skickade han till en klinik eutanasikliniken am Spiegelgrund.
Jo, men okej. Men jag
där
förstår,
man är i princip tog livet av dem. Så det var ju en mörk historia.
Jag fattar det. Men om det här argumentet ska ha någon bäring, så måste man först säga att detta specifikt handlar om autism. Och det tror jag inte. Jag tror att det kunde vara vad som helst för.
Ja.
Ja, men jag säger bara, jag går igenom argumentet. Och det andra för att det här argumentet...
Aspergers patient,
ja,
menar du?
Ja, och det andra argumentet för att det här ska ha någon bäring idag, det är att för det de säger är att terminologin är nedsättande och så vidare. Terminologin.
Ja.
Då måste man ju på något sätt argumentera för att det var terminologin som ledde till att det blev dåligt på Hans Aspergers tid.
Mm.
Vilket också är löjeväckande. Mm. Det här är inga intellektuella personer. Förlåt mig, men det här är inte det. Jo, för Michaela är ju det, men inte de här
Michaela
andra. Det här är inte, de är inte pålästa. Och jag blir chockad Bornemark är ju populär, men hon verkar inte heller. Det är ju,
Tror du att hon är autist, eller?
Nej.
Tror du att Anna Nygren är autist?
Nej.
Tror du att Elisabeth Hjort är autist?
Nej, men jag tycker inte heller det har någon betydelse om de är det eller ej.
Alltså, de är inte autister på riktigt.
Men det är inte det de har... För att om,
det är inte det de håller på
nej, men
med.
Om de bara håller på med identiteter, då spelar det ingen roll om man är en faktisk autistisk person.
Nej.
För att i det autistiska skrivandet, det är ju som en kreativ övning liksom. Mm. Nu ska vi... Om du har fått en stroke så du förstår inte på färg längre. Hur skriver man då? Hur beskriver man en blomma då?
Mm.
Det är en kreativ övning liksom.
Mm.
Men det har ju ingenting med autism att göra. Men det kan de inte läsa på? Det är det som irriterar mig. Varför är de så jävla antiintellektuella liksom?
Jag funderar på en sak. Nej, men de är ju antiintellektuella. Det är ju det är på något sätt genant när man väl börjar gräva i det. Men jag har börjat fundera på en sak. För den här Klara Törnvall som skrev om autism.
Mm.
Hon menade ju att hon klädde ut sig på något sätt. Hon kamouflerade sig till en normal person. Genom att försöka bete sig och härma och bla bla bla. Men här tänker jag att det finns en... Det här tror jag inte de... Det här gänget skulle hålla med om. Kan det inte vara så att man kan kamouflera sig åt det andra hållet?
Ja, precis.
Ja, precis.
Det är en intressant tanke. Ja.
Det vill säga att i princip neurotypiska personer kan imitera icke-neurotypiska drag och beteenden om det är så att det ger en högre status inom en viss grupp.
Ja, och eftersom offerskapet i deras grupp är den som har störst status.
Det är asviktigt.
Ja, och det som de här tjejerna inblandade här, damerna ska jag kanske säga. Säger man damer?
Ja, kan vi
kvinnor.
Säga. Ja, kvinnor.
De personerna, de har inte ett offerskap i sin hudfärg. De har inte ett offerskap, något konstigt handikapp. De är inte brännskadade i ansiktet. De har ju inga av de här grejerna. Och i den miljön som de vistas i så är offerskapet det som är liksom det finaste som finns. Liksom.
Mm.
Och då börjar de, tror jag, liksom simulera. Ja, Klara Törnvall, hon verkar knepig. Men det är inte relevant huruvida hon är en autistisk person.
Nej,
eller
men hon kanske inte är autistisk.
Nej, men det är inte relevant. Hon är knepig.
Ja, och hon är excentrisk och är socialt obekväm. Men det är ju många människor. Jag har varit det 1000 gånger.
Dessutom en annan grej också som är fascinerande. Det är att deras största fiende är ju den här hemska västerländska medicinen. Som är så himla hemsk. De gillar ju den om de får typ cancer och sånt gillar de det.
Mm.
Men annars är den jättehemsk. Eller om de bryter benet gillar de den också.
Mm.
Men annars, då är den jättehemsk och jättedålig. Då, och så skriver man liksom att men de här termerna och det är otäckt när de delar upp folk i lågfungerande och högfungerande och bla bla bla.
Mm.
Sen sätter man de här etiketterna som den, enligt deras egen utsag och hemska västerländska medicinen har hittat på sig själv. Vad är logiken i det?
Ja, men de parasiterar på den status och nästan glans som de här diagnoserna har.
Ja.
För då är man på det liksom det är så det finns ju uppenbarligen något fruktansvärt lockande i att ha autismdiagnos eller att se sig själv som autistisk.
Jag kom på en fin grej som jag tyckte var väldigt autistisk och jag tror att det var fasen. Någon av de här gamla amerikanska författarna, jag är så dålig på namn, Andreas.
Mm.
Men det var någon av dem som skrev att bakom varje ansikte finns en skratta, en grinande dödskalle.
Ja, det låter bekant, men jag kommer inte
ihåg. Ja, men det tycker jag är... Det är en jävligt autistisk idé att gå runt och tänka på att det är skelett i kroppar.
Ja, är du med? Visst. Ja, det alltså, låter autistiskt.
Ja, en neurotypisk person går ju ofta, tänker ju inte, om någon har en arm på ett bord så är bara, det är ett skelett in i den armen.
Ja.
Det tänker, men där har du liksom...
Det var ju någon, det var ju en i och för sig, eller jag ska inte säga galen då, men det var ju en kvinna som plockades upp i Slottsskogen för att hon bröt nacken på djur.
Ja, just det.
Eller det var väl svanar och sånt. Eller ankor kanske.
Ja, någonting sånt.
Men det var ju för att hon tyckte det var spännande att liksom höra det ljudet eller någonting.
Autistiska mod kan ju vara sådär ibland också, att det, de har... skurit upp någon mamma eller någonting för att titta inuti och sådär. Ja. Alltså det
de är inte de här, där, de har inte empatin
det
där.
Blir det blir väldigt, nej precis. det blir väldigt, för mig så blir det väldigt svårt att förena autism med litteratur eller liksom. Jag vet inte vad det skulle vara.
Nej, men jag, som sagt, jag tänker ju att den här omvända kamoufleringstanken är sant. Att de klär ut sig och att de, att det är, att för dem är det en, det är en motsvarighet till kulturella symptom. De har hittat någonting som är bra och spännande, jättespännande.
Ja.
Och som ger cred. För då är man ett offer. Och då har man hela läkarvetenskapen och psykologer som fienden. Och onda människor är ju omedelbart. Det är så lätt i en svartvit värld. För hon är ju, Blomqvist är ju ond. Hon fattar inte hur det är att sitta i rullstol. Och hon förstår inte hur det kan vara att ha en CP-skadad morbror eller någonting.
Det är så dumt. Det var, men jag tror att om jag ska försöka vara lite konstig.
För hon har normatens blick.
Normatens
blick. Det är ett ord som Elisabeth Hjort använder liksom i en text som hon skrev. Alltså, då är det normatens blick. Då är det liksom den normativa, det är det icke, den neurotypiska. Den neurotypiska blicken är normatens blick som ser på de olika kroppar och sådär.
Som avhumaniserar världen då.
Avhumaniserar, precis.
Men där tycker jag är en grej. För att om man ska vara en mer intellektuellt ärlig person. Då tycker jag att de här damerna. Då kan man istället. Då kan man kan nog snacka då med de här hemska västerländska psykologerna som bara vill avhumanisera allt. Då kan man prata med dem.
Mm.
Man kan göra, de gillar ju så här intervjustudier och sånt. Men snacka med dem. Så kanske man märker att de inte är så onda.
Nej.
Och så
nej.
Kan man...
Det var ju väldigt bra förslag, Oskar.
Eller?
Ja.
Att man pratar med dem.
Man pratar. Ja. Man sitter och diskuterar och får en vettig konversation då. Om man nu inte inbillar sig att man inte kan tala med andra människor.
Så kan det ju vara. För så då ger man ju dem en plattform.
Ja, precis.
Men man kan göra...
Ja, man ger dem en plattform. Ja.
Men det går att undvika. För de kan lära sig om de här personerna. De behöver inte resultera i något. De kan lära sig om de här andra personerna. Bara för sig själv.
Ja,
de behöver inte avslöja det för någon.
Nej,
då är det ingen plattform.
Nej,
men
skaffa information från fienden.
För det är ju verkligen... det finns ju en avsaknad här verkligen av intellektuell ärlighet.
Mm.
Att de går ju inte igenom på ett vettigt sätt sin motståndares argumentation. Jag har lärt mig om deras teorier. Jag läser ju för fan Foucault nu.
Mm.
Så det är tortyr, men jag lär mig det. För då vet jag hur de tänker. Men de sätter ju sig fan inte och lär sig om statistisk teknik i psykologin.
Nej.
Det här är inte rättvist. Det är orättvist.
Ja, nej, men ord som maktordning kommer... normkroppen, normtiden, vad nu fan normtiden ska, det alltså gjort, jag citerar gjort här. Min historia är sammantvinnad med en som inte följer normkroppen, normtiden och normspråket. Refererar hon till sin morbror som kanske var svårt artistisk, jag vet inte. Men det liksom kommer tillbaka hela tiden och så hatar hon istället för att prata om sårbarheterna. använts sårbarheten, använts de obehagliga orden högfungerande och lågfungerande som vi är inne på. Den enda trösten är, skriver hon, att de är nästintill oanvändbara i en litterär text. Fattar inte alls vad hon menar alltså.
Men det som jag ser, för jag tycker ju, jag tycker att man på HDK Valand får hitta på precis vad man vill. Jag tycker inte de ska ha några tyglar överhuvudtaget. För jag tycker inte konstutbildningar ska ha det. Nej. Men så att liksom, men jag ser det som väldigt etiskt problematiskt när man avlönar såna här personer och när såna här personer får pengar, när de är aktivister, de skriver det öppet. Jag är, det här är ingen, det är ingen kurs, det är aktivism de håller på med. Mm. Och då ställer jag mig frågan liksom om det är etiskt att finansiera detta. För att vanligtvis så ska ju den typen av system ska ju vara lite fredade från aktivism.
Mm.
Eller hur?
Det hade varit bra om universiteten var ganska politiskt neutrala på sätt och vis.
Ja, det kan nog aldrig vara, men nej, åtminstone kan mer neutral än vad det är nu.
Jag har faktiskt tänkt efter på det här och så har jag funderat på vad hände när jag gick på Valand och litterär gestaltning. Det var ju fan 10 år sedan minst eller någonting.
Mm.
Och det var ju aktivism även då. Ja. Men då hade de någon kurs tror jag som jag var inte inblandad i det, men då var det liksom den bruna kroppens litterära, så skulle folk med liksom utlands eller sådana som inte identifierade sig som vita då skulle sitta och ha olika samtal och tala om den liksom främmande kroppen i litteraturen och liksom totalt kaos. Och så var det en kvinna från Danmark, hon kanske var 25.
Hon bara, den danske kroppen är dig.
Nej, men då hade hon åkt ner till Sverige eller Göteborg för att vara med i det här. Men hon var ju en vit tjej, så hon fick inte vara med.
Nej, då fick inte hon vara
nej,
med.
Nej, visst. Nej. Så den här aktivistiska, den här lätt aktivistiska grejerna har ju pågått ganska länge och liksom de här tomtenisserierna som jag skulle säga. Men det här har ju, tror jag, kommer få väldigt stor uppmärksamhet på grund av att det finns liksom den här kopplingen till alltså en konkret psykiatrisk diagnos som i och för sig är väldigt vid, men det är ju väldigt konkreta saker ändå för en person som dig som kan saker.
Men, liksom, men personligen så tror jag att det är det som är problemet när man gör de här diagnoserna så jäkla vida på olika sätt.
Mm.
Att allting, det är ju inne nu att det ska vara något jävla spektra liksom.
Mm.
Typ.
Mm.
Och det finns liksom en intellektuell, kanske ärlig sak i det.
Mm.
För att saker och ting har ju, det brukar kallas för reaktionsområde.
Mm.
Det är sån längd, vi varierar i längd.
Mm. Mm.
Så det är klart att då varierar ju också autism liksom.
Ja, ja,
alltså hur off balance är dina neuron typ, om jag skulle liksom beskriva. Men det som är problemet med det är att när man har så vidöppna dörrar så att säga, då släpper man ju in sånt också att någon börjar, ja men jag är autistisk, sitter någon där och ja, jag har ju sån OCD, jag kollar alltid att det är låst 2 gånger innan jag går hemifrån. Men alltså man bjuder ju in det här va, när man har de här vi snackar ju om det här med begrepps att begrepp bara växer, begreppsinflation och sådana saker.
Visst.
Man bjuder in detta. Ja. Det här är ingen vetenskaplig idé, det här är en praktisk idé. Men jag tror att liksom man ska ha gränsdragningar som är baserade på om någon klarar av. Ja men fan, kan du knyta skorna? Ja men du är det, sorry. Det är ett kriterie. Skoknytning.
Men det är klart,
det är liksom
när det gäller vissa, när det gäller om vi tar högfungerande autism och sådär då, eller liksom vissa av de kriterierna, det är ju väldigt vagt.
Jag är så högfungerande att jag är helt normal.
Ja, nej, men för jag kommer att tänka på, och det, jag kommer att tänka på ett South Park-avsnitt där man tar upp Tourettes syndrom. Och då blir ju Cartman, får reda på att Tourettes syndrom...
Ja, det börjar han utnyttja på en gång.
Då börjar han utnyttja det på en gång och säger de mest fruktansvärda saker. Och så liksom sjunger så här, I've got the golden ticket.
Just det.
I've got the golden.
Ja, och liksom, om jag ska, och vi är ju skitelaka i det här avsnittet. Men jag tror fan det är lite, liksom, man får tänka på det att liksom...
Men om vi skådar framåt, hur, för jag är inte säker på att Mikaela Blomqvists artikel var särskilt bra kritik. För jag tror att hon missar bollen, för att det här det handlar om, det skulle kunna vara vilken aktivism som helst.
Ja,
hon reagerar för att det just är autism. Ja. Det handlar egentligen inte om det.
Det handlar du inte
kan
om
kasta
det,
in
det är en tendens.
Exakt.
Det är en tendens.
Och då, om jag försöker sia framåt för att man ska vara effektivare i sin argumentation när man bemöter sådana här saker. Mm. Jag vill ju, om jag ska vara ärlig, jag tycker bara att de är helt dumma i huvudet. Men det är liksom inte så konstruktivt att... Nej. Säga det. Så jag försöker snygga till det lite och kalla dem att de inte är intellektuellt ärliga och sådana här saker. Men det, jag är ju ärlig, det är ju det jag gör. Men vad är den effektiva argumentationen? Hur ska man bemöta den här aktivismen? För att det tekniska bemötandet, du är ju borttrollad. Du vet, när du har skrivit färdigt din artikel där så har de kommit på något nytt. Nej, men nu är det... jag identifierar mig som någon som inte använder skor. Och vi ska ha text för de skolösa, liksom. Alltså, det hinner inte hålla på med detta, liksom.
Nej.
Så, har du någon idé där, Andreas? Om vi blickar framåt, liksom.
Hur ska
vi bemöta det här?
De här tendenserna i akademia, eller?
Ja, precis. Eller i hela samhället, liksom. Vad ska vi göra? För vissa grejer verkar ju bra. Typ att det är inte ett lagbrott längre att vara homosexuell i Sverige. Det var väl, det känns väl rimligt.
Ja, det var ju skit. Ja, men det var ju på 56, 46 ja. Eller något.
Men om man är en nyttig person och man är jättetjock, det är ju inte bra. För det är ju diabetes och det är ju inte bra. Alltså, jag tror att man får...
Jag har ingen aning. Men det ska bli intressant att se om de kommer fram till någonting om autistiskt skrivande. Om de kanske... De kanske hittar något jättespännande.
Jag har inte träffat min mamma på 3 år. Och när hon kom fram till mig så tänkte jag på fläkt. Kan hon kanske ha med sig en fläkt?
Mamma, har du fläkten? Nej.
Kan du kalla mig... jag vet att jag heter Lars, men kan du kalla mig för fläkt Lars? Men tror du inte, jag har en naiv idé, eller en kanske naiv idé, men att man pekar ut dem för vad det är, liksom. Att det är så här, bara, ja men, det här är aktivism och det är liksom att man, och det är samma då att om man har ju...
De vill ju förstöra väst, sa du alldeles nu.
Ja, men det vill ju de.
Ja, nej, men jag tror inte de vill.
Nej, men okej. Men om du läser Douglas Murrays bok så är det ju det som är hans argument där. Och han gör en ganska god argumentation för detta. Mm-hmm. Att det är alla de olika systemen, det är fienden. Det är också, det var precis som Anna-Karin Wyndham sa, att det centrala i Foucaults text är ju att det är väst som är det dåliga, liksom. Och det är de teoriverken som de använder. Så att det är inte så att jag bara tar det ur röven för att jag försöker vara cool och edgy. Utan...
Nej, men jag håller med. Om man ska se tendenserna här. Ja. Tendenserna så är det ju exakt samma sak som genusvetenskap.
Ja, precis, exakt
det är exakt samma idéer.
Ja,
det är exakt samma som jag sa. Det är liksom... alltså antagonismen eller inbyggd i hela tankeverksamheten. För det finns alltid någon, hon den här Mikaela Blomqvist, hon representerar ju de här gamla nasseläkarna i princip som ville döda små barn. Och,
det är ju en ren lugn.
Ja,
det är en sån jävla person.
Ja, precis. Nej, men hon har en gammal och förlegad syn på autism.
Vi bemöter inte hennes argument, men vi säger att det är förlegat.
Ja,
vi bemöter inte sakfrågorna.
Ja, precis. Och
du tänker som en... som man gjorde på 1800-talet.
Ja, ja.
Jag tänker inte säga hur.
Nej. nej, men så alla är fiender. Och det, så de kan alltid använda ad hoc-argumentation för att försvara sig. Och det är som Blomqvist sa. Deras resonemang är ju cirkelresonemang hela tiden. Också rent intellektuellt. Då, för då ska man... Deras forskningsstudie syftar till att definiera autistiskt skrivande genom att låta självdefinierade autister gå en kurs i autistiskt skrivande som man ännu inte riktigt vet vad det är.
Nej,
det säger man, man säger inte vad det är, man vet inte vad det är. Vilket i sin tur ska leda fram till en slutsats om vad autistiskt skrivande kan vara. Ja. Alltså de resonerar på samma sätt som de har lagt upp sin forskningsstudie på det sättet med ett cirkelresonemang. Är ju deras övriga, allt det de säger i princip cirkelresonemang.
Jag tycker det, jag håller med Michaela och tycker det är bra, det är cirkulärt. Men jag måste bara säga en sak. Det är så jäkla komiskt att man just den här, av alla grejer man kunde välja. Kunde välja att någon är för smal kanske, istället för anorexia. Vad är anorektisk text? Man kunde valt precis nästan vad som helst. Och så väljer man autism som är så förknippat med just språkstörning, sen språkinlärning, talrubbningar och så vidare. Alltså det är så jäkla komiskt.
De visste ju inte det.
Det är så här, vi ska ha en skyttekurs för blinda.
De sköt sig själva i foten där.
Dövpiano.
Ja, men Oskar, de sköt sig själva i foten.
Ja, det gjorde de. Men det är asroligt liksom. Dövpiano vill jag slå ett slag för. Ja, nu nya musikhögskolan. Vi är så trötta på det här normativa synsättet att folk ska kunna spela sina instrument. Så att,
varför behöver vi noter?
Hela bläckblåssektionen här är döva nu, va?
Det är musiken då.
Ja.
Deras inre känsla
för du,
är musik.
Du kan inte definiera vad musik är. Det gör de här. Vår döva tubatrio.
Vi kanske ska avsluta.
Ja, vi rundar av där. Men det här är faktiskt comedy. Man får inte bli för irriterad. Det här är comedy. Tänk att de ändå fick 5 miljoner. Någon skrattar ju hela vägen till banken i alla fall.
Ja, självklart.
Ja, ha det bra, Andreas.
Ha det bra. Tack.